Gott att se er. Det känns bra att vara på hemmaplan, sa jag till Tebo när jag kom hit. Jag har tillbringat de första 20 åren av mitt liv här. Så jag brukar säga att det här är min hemförsamling fortfarande. Jag har liksom ett öra åt det här hållet. Jag har lite bönor åt det här hållet. Jag har intresse åt det här hållet. Och vi är ofta i Landskrona, min fru och jag och familjen. Jag är gift med Helene sedan 93. Vi har tre barn, en som är 29, en som är 14 och en som är 12. Och vi bor i Hör. Och jag ska dela ett bibelord som jag fick här. Och det bibelordet har legat liksom som en grund för mitt liv. Från den kvällen, söndagskvällen, som jag fick det bibelordet här. Men jag vill bara igen säga först innan jag predikar, tack för inbjudan. Jätteroligt. Roligt att se alla. Vissa känner man igen och andra är nya bekantskaper. Jag tänkte på det. Det blir ju så, precis som TV ger uttryck för, att har man levt här i 20 år, va? Så blir det lite att när man ska köra hit och predika så kommer lite minnen upp. Och nu ska inte jag tråka ut det om alla minnen. Men jag kan bara konstatera att det har varit bönenätter här fram och tillbaka. Man har gått här, det har varit bönemånad, det har varit närradio där uppe. Det har varit nyårsfester högst upp. Det har varit mycket, många goda, härliga, varma minnen ifrån den här församlingen. Min mormor och morfar brukar sitta där ni sitter. Min farmor, som Ann-Kristin nämnde, att hon brukar sitta där Birgitta sitter någonstans, tror jag, på den raden. Man visste exakt var alla var. Irma har flyttat fram lite. Hon satt på sista raden annars. Men i övrigt är det mycket likt, tycker jag nog ändå. Ja. Och tack för vittnesbörden ni gav. Väldigt uppmuntrande att höra. Det här bibelordet som jag ska läsa nu, det på något sätt då har blivit grunden för den tjänsten som jag har stått i. Alla vi har fått en tjänst av Gud. För mig har det betytt att arbeta i församling, att predika och att undervisa. Jag har gjort det nu, jag är inne på mitt 34:e år som jag har gjort det. Jag blev 54 år faktiskt den 18 augusti, någon vecka sedan bara. Just nu, sedan 4 år tillbaka, så arbetar jag för Pingst nationellt. Så jag har ansvar för det nationella arbetet. Jag har många goda medarbetare runt mig, men jag har gjort det de senaste 4 åren. Så jag pendlar Stockholm och för övrigt ute i landet mycket och reser, för det är det som ingår i den här tjänsten. Att arbeta med församlingarna, finnas till hands, stötta, uppmuntra och på olika sätt vägleda. Så det är det jag gör. Det var under Lars Grips tid, och jag har inte satt mig för att exakt årtala, men vi är väl cirka 90, vad kan vi vara, 87, 88 någonstans, tror jag. Vi säger det i alla fall. Någonstans i min tonårstid i alla fall. Så har jag funderat mycket på, men vad vill Gud, vad vill du med mitt liv? Vad har du tänkt? Hur vill du det ska se ut? Jag har många tankar, jag har många funderingar. Men vad vill du? Och jag hade någonstans börjat ana predikan, församlingsarbete. Men samtidigt som jag tänkte de tankarna så var jag så här, jag sköt ifrån mig. För jag tyckte att jag var för blyg, jag var för osäker, jag var... Ja, men du vet hur det är. Vi har ju många ursäkter för att vi inte ska göra saker och ting. Inte du, men jag hade det. Men så sitter jag med de här tankarna. Och den här söndagskvällen så sitter jag längst ner där vid LP-skylten. Jag hade råkat hamna där. Den fanns inte där då, men jag satt där på sista raden. Och så går Lars Grip upp den här söndagskvällen och så säger han ungefär som så här. Jag har ingen aning om varför jag ska läsa det här bibelordet. Men när jag har gjort det så säger vi amen och så går vi upp i församlingsvåningen och fika. Och när åren har gått så har jag lärt mig att när någon säger så, att jag har ingen aning om varför jag ska säga detta. Då ska man lyssna extra noga, för då troligtvis är det så att Gud kommer att säga någonting. Och den kvällen så läser Lars Grip ett bibelord ifrån Lukas, det fjärde kapitlet och den 18:e versen. Och det bibelordet har följt mig sedan dess. Jag skulle nästan gå så långt och säga att det här bibelordet står i Bibeln, men det är mitt bibelord. Men du kan läsa det, men det är mitt bibelord. Det här bibelordet har varit grunden för mig. Det här bibelordet har uppmuntrat mig. Det här bibelordet har korrigerat mig. Det här bibelordet har tagit ner mig. Nej, det har blivit lite för mycket vad jag gör och vad jag tror mig kunna. Det har blivit en uppmuntran i tider när man inte har velat göra det här. För det är det som är liksom det magnifika med Guds ord. Det har en förmåga att hålla oss på banan. Då läser Lars Grip följande. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Han har smort mig att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här är det bibelordet Lars Grip läser den här söndagskvällen för många år sedan. Och jag sitter där nere, och det enda sättet jag kan beskriva det som, det är som om att det går en missil ifrån den här talarstolen som ser exakt likadan ut som då. Det är som att det går en missil ifrån talarstolen med det här bibelordet, och det landar i min inre värld, och jag bara vet att jag vet att jag vet att ifrån den stunden så är detta mitt liv. Jag har ingen aning om hur, jag vet inte var, jag vet inte när det kommer att starta, men jag vet att jag vet att jag vet. Nu talar Gud. Och jag tror att du delar kanske det försöket att säga hur det ibland är när Gud talar. Att man egentligen bara vet, nu hände någonting, nu talade Gud, och det är framtiden för att utvisa hur det kommer att se ut. Vilka vägar det kommer att ta. Men nu har Gud talat, och det är det som är skillnaden, som gör hela skillnaden. Det är att Gud talar. Och det är det vi behöver för våra liv, både i, om vi tittar bakåt vad det har betytt, det kommer vi att behöva framåt, men vi behöver det också den här söndagen, att Guds ord är levande och verksamt i våra liv, och att vi på olika sätt kan säga till varandra, Gud har sagt. Gud har sagt. Gud har sagt över den här staden. Gud har sagt över församlingen, över hans folk i Landskrona. Gud har sagt över ditt liv. Och ibland är det så att det han har sagt går det väldigt fort till det blev uppfyllt. Och andra gånger tar det längre tid. Det är bara att öppna Bibeln och läsa, så ser vi att det kan gå många år. Ibland kan det gå generationer innan det som Herren säger blir en verklighet. Men jag tror att din och min uppgift, det är att tacka Gud, det är att tro Gud, och det är att leva i det. Att det Gud har sagt, det kommer han att göra i Jesu namn. Så jag vill dela några tankar från det bibelordet med dig den här förmiddagen. Och förhoppningsvis tar den stort när jag säger att det är mitt bibelord. Det är ju lika mycket ditt bibelord. Men jag vill börja med detta, där Jesus säger Herrens ande har smort mig. Herrens ande är, börjar han med, över mig. Och den här söndag förmiddagen så vill jag uppmuntra dig med att säga, Herrens ande är över dig. Herrens ande är över dig. Det här sitter inte i känslan. Det är ibland ett misstag vi gör, det är att vi låter våra känslor avgöra Guds löften, Guds närvaro, om vi är förlåtna eller ej eller vad det nu än kan vara. Och så blir det att nej, men jag känner inte det som om att Gud är, eller jag känner det inte som om att jag är förlåten. Det har inte med känslan att göra. Smörjelsen att Herrens ande är över dig och mig, det sitter inte i vår känsla, utan Herrens ande är över dig. Och den helige ande gör hela skillnaden. När vi öppnar vår bibel så kommer vi inte långt, utan vi kommer till det första boken i bibeln, till det första kapitlet, och vi kommer direkt in i de första verserna. Så står det att jorden var öde och tom, det fanns ett mörker, det var töcken, det fanns ingenting. Men så står det att Guds ande svävade över vattnet. Och så står det att Gud talar ut sitt ord. Var det ljus? Gud talar ut sitt ord. Anden tar det ordet och formar jorden, träden, blommorna, djuren, människan. Den helige ande gör hela skillnaden. Där Guds ande kommer in i en människas liv så sker det ett skifte. När Guds ande liksom får ta tag i en församling, då händer det någonting. När den helige ande, vi ser det gång på gång i Bibeln, när den helige ande kommer in på arenan, då sker det ett skifte, då händer det någonting. Någonting sker som inte kan ske annars och som går utanför vår egen förmåga och kraft att göra det. Ett bibelord som vi ofta återkommer till, det är inte genom någon människas styrka eller kraft det ska ske, utan genom min ande. Det tar inte bort människans förmåga och kraft. Det tar inte bort att Gud behöver människor som han vill arbeta och använda. Men just detta, när den helige ande kommer, när den helige ande får möjlighet i ett människas liv, i en församling, i ett sammanhang, då händer det som inte kan hända annars. Jag tänker ofta på det i skapelsen när Gud formar människan av stoft från jorden, står det. Och jag tänker på att om du och jag hade varit där och liksom stått lite vid sidan om och tittat på när Gud gör första människan och han formar armar och ben och huvud och öron och näsa, och så hade vi stått där och tittat på, så ser vi liksom en människokropp som ligger där av lera, av grus, hur nu Gud än gör det. Men den människokroppen ligger ju där helt stilla. Men i den kroppen finns all makt, kraft, potential, möjlighet. Men vi läser att Gud böjer sig ner, bildligt talat nu, och kan andas liv in i den här kroppen. Och så står det, människan blir en levande varelse. Halleluja! Jag återkommer ofta till det. Att allting kan vara på plats. Potentialen kan finnas där. Förmågan finns där. Kapaciteten finns där. Kreativiteten finns där. Men det är någonting som behöver till, som inte du och jag kan ta oss själva. Men Gud blåser sitt liv, sin ande, och någonting händer. Det blir liv. Jag tänker på vår, om jag bara relaterar till pingströrelsen som jag jobbar i nu. Över 400 församlingar. Spridda över hela landet. Jag vet inte, men vi brukar säga att det finns fler pingstförsamlingar än det finns McDonald's. Om det nu är något att jämföra med. 80 000 medlemmar. När jag tittar på vår rörelse så finns det så många fastigheter, det finns kapital. Det finns människor. Det finns initiativ. Men det är någonting som behövs, som går utanför den mänskliga förmågan och kapaciteten och kreativiteten. Det är att den helige ande får fritt spelrum i våra församlingar, i våra församlingsledningar, i våra gudstjänster, i våra söndagsskolor, i våra ungdomsverksamheter, i allting. Att den helige ande får bara fritt tillträde. Att det bara får bli ett blås från himlen. För det är det som gör hela skillnaden. Och jag tror det får vara så, men att vi får fortsätta att be om det. Och i den här församlingen, att Herrens ande bara väcka ut och väcka in, får blåsa sin ande över dig. Men Herrens ande är över dig. Den här söndagen är Herrens ande över dig. Du är bärare av någonting som är gudomligt och som inte sitter i din känsla eller vad du har gjort eller inte gjort. Utan Herren har bestämt sig för att lägga sin hand på ditt liv. Han har utvalt dig och han har beklätt dig. Han har smort dig med sin ande. Jesus säger att anden ska vara i er. Vi är bärare av Guds ande. Han är hjälparen, och Jesus är väldigt noga med att säga att han ska vara hos er alltid. De där dagarna när det inte känns så, då bor Guds ande i dig och mig. De dagarna vi har misslyckats och gått på pumpen, då bor Herrens ande i oss. De dagar vi syndar, bor Herrens ande i oss. Samtidigt som Bibeln varnar oss för att inte bedröva Guds ande, så är ändå Jesus noga med att säga, han ska vara i er. Amen. Den här söndagen är Herrens ande inte bara över dig, utan han är också i dig. Och Jesus, han är så frimodig att han säger till sina lärjungar, och han säger till dig, att du känner den helige ande. Och då kanske du och jag ser ut som levande frågetecken och tänker, gör jag verkligen det? Ja, enligt Jesus så gör du det. Kanske inte fullt ut. Därför att Paulus skriver ju om att det kristna livet är en resa, och vi håller just nu den här söndagen på att lära känna höjden och bredden och längden och djupet och liksom försöka omfatta Guds fullhet. Men ändå så säger Jesus att du känner den helige ande. Alltså, ni är i team, du och den helige ande. Och han bor i dig, men han är också över dig. Och han kommer att vara i dig. Och Jesus säger att den helige ande den här söndagen, så vill han lära dig om det som har med Jesus att göra. Och han vill påminna dig om det som Jesus har talat om. Så när du den här söndagen blir lite extra salig på eftermiddagen över någonting, så är det därför att den helige ande påminner dig om tacksamheten över att få vara ett Guds barn. Det kanske kommer ett tack Jesus bara utan att du ens tänker på det. Antingen att du säger det högt eller det kommer in bara, tack Jesus. Vad är det? Ja, men det är den helige ande som bor i dig. Det är liksom ett liv. Herrens ande påminner dig om allt det som Jesus har ställt till ditt förfogande. Ja, men det känns... Nej, det är så. Det är så. Och jag har tagit mig friheten att ställa en fråga som jag själv ska svara på. Och det finns säkert fler svar, men jag ger tre svar på den. Och det är den här. Hur vet jag att jag är i den helige ande? Alltså, hur vet jag att den helige ande är i mig och att jag är i den helige ande och att den helige ande lever sitt liv i mig? Hur vet jag det? Jag ger tre svar från Bibeln. Jag bara citerar. Men det första, det är att jag behöver veta det i tro. Jag behöver tro att det är så. Och då är jag där noga med att säga, det sitter inte i känslan. För sitter det i känslan, då är jag fylld ena dagen och tom andra dagen. Och tredje dagen så vet jag varken ut eller in. Därför att det är liksom känslolivet. Utan jag behöver, hur vet jag att jag är i anden? Hur vet jag att jag är uppfylld av ande? Ja, men jag uppfattar att Bibeln säger att jag behöver tro det. Tro, det står i Lukas 11. Skulle inte då Gud ge helig ande åt dem som ber honom om det? Där har vi det. Alltså, den här söndagen, i barnslig naiv tro, så tror jag att jag har den helige ande i mig. Den här söndagen så tror jag att Herrens ande är över mig. Han är i mig. Vi är ett team. Jag tror det. Jag sätter tro till det. Den rättfärdige ska leva av tro. Inte en tro som liksom pressar och stressar och är frustrerad, utan en vilande tro. Där jag bara den här söndagen får säga tack heligande för att du bor i mig. Tack heligande för att du har smort mig. Det känns verkligen inte som så den här söndagen, men jag tackar dig för att du har smort mig. Att du lever ditt liv i mig. Så det första svaret på frågan, hur vet jag att den heliga ande bor i mig, att jag lever andens liv? Ja, men det är en fråga om tro. Jag sätter tro till det. Men det andra, det är, och Tevo var inne på detta, det handlar om ett bevis någonstans. Vad är beviset? Ja, men andens frukter. Andens frukter är inte någonting som du och jag åstadkommer, utan just andens frukter. I Galaterbrevet 5, Tevo citerade innan. Alltså, när du och jag tittar på våra liv, så på ett eller annat sätt kan vi konstatera att det är lite kanske mer frukt någonstans än det var tidigare på något område. Kanske det sitter i att man idag har mer tålamod än man hade för ett år sedan. Eller att man har blivit lite mer barmhärtig. Det gäller andens frukter. Det du och jag ska göra är att vi ska titta på frukter i vårt liv. För de visar på att den heliga ande verkar. Och ibland är det så att du och jag ser inte det själva. Och vi märker inte det själva. Men andra människor runt oss noterar förändring. Jag brukar ta det vid att bli solbränd. Jag försöker hålla det till enkla bilder så jag själv ska förstå. Alltså, jag ser inte människor som liksom står och anstränger sig på stranden så här. Vi var på Kreta nu 2 veckor. Vi är så tacksamma vi fick åka iväg familjen. Det var inte ett moln på 2 veckor. Och det var sol och 30-35 grader. Och sen kommer man hem till verkligheten. Skurar av nåd ska falla. Ja. Men jag såg inte någonstans att man liksom stod så där på Kreta stränder och nu måste jag bli solbränd. Utan folk låg där och slappnade av och njöt. Och jag tänker det är likadant med det kristna livet, att det kristna livet blir jobbigt att leva om det blir för mycket ansträngning. Nu måste jag prestera mer av tålamod. Eller nu måste jag prestera mer av barmhärtighet eller vad det nu än är av andens frukter. Nej, livet i den heliga ande skulle jag säga, det är precis som att bli solbränd. Det enda jag behöver göra är att exponera mig för solen. Och det enda du och jag behöver göra är att säga, kom helig ande över mitt liv. Att slappna av. Att liksom vara angelägen om den där tiden med Herren. Den ser ut på olika sätt för oss. Att öppna sin bibel, att läsa, att vara med på gudstjänsten. Det du gör just nu är att du håller på att bli solbränd. När du sitter här på gudstjänst. Därför att Herrens ande har möjlighet att tala till dig. Du läser bibeln, du sjunger sångerna, vi ber tillsammans. Alltså vi håller på att bli solbrända. Och sen är det ju så att ibland så märker man ju inte det med en gång, utan man gör det först på natten. När man vaknar och det svider överallt, då inser man, oj, jag blev visst solbränd. Och det är liksom den där tiden mellan exponeringen och att man faktiskt märker någonting. Och jag tycker man ser det i det kristna livet också. Att ibland kan man bli för hård vid sig själv, man tycker inte att någonting händer. Gör Gud någonting i mitt liv egentligen? Vad blev det av allting? Att ha det med sig att Gud tar tid på sig. Att ibland så tar det. Det viktiga är att låta exponera sig för Gud. Och då sker det någonting som kallas andens frukter i våra liv. Vi behöver inte ens försöka. Det bara blir så. Det bara blir så. Jag vet, det är många år sedan nu och jag vet att du inte är sån, men jag störde mig på en person. Det har du aldrig gjort. Men jag gjorde det. Jag störde mig på en person. Jag behöver inte gå in, det var inte här, det var någon helt annanstans. Men jag kände att efter ett tag att jag kan inte, det här är inte bra. Jag kan inte ha den här attityden till den här personen. Så jag började be till Gud. Gud, Jag måste kunna välsigna den här personen. Och sen börjar jag välsigna den här personen fast jag inte ville välsigna den här personen. Och jag välsignar den här personen och jag vill inte välsigna, men jag välsignar den då. Så jag gick där hemma, nu välsignar jag den här personen. Och jag märkte efter ett tag. Men vilken fin människa. Jag kom på mig själv i en gudstjänst jag satt och så såg jag den personen. Och jag kände ingenting av frustration. Kände ingenting av agg eller irritation. Utan snarare kärlek. Och jag tänkte, var kom det ifrån? Ja, men det kom ju utifrån givetvis att jag hade svalt min stolthet. Och bett den helige ande om hjälp. Ta bort det här i mitt liv. Det här är inte bra. Hjälp mig att se på den här personen på ett annat sätt. Så jag vet att det funkar. Hur vet jag att jag är fylld av helig ande? Hur vet jag att den helige ande verkar i mitt liv? Ja, men jag tar det i tro. Men jag ser också på andens frukter i mitt liv. Och det tredje, det är genom handling. Många gånger så vet vi inte att den helige andes kraft och liv är över oss och i oss och genom oss förrän vi agerar. Och därför är jag så tacksam för att få höra ditt vittnesbörd, Cornelius. Därför att det är precis detta du talar om. Du tog ett samtal. Du tog en människas hand. Du agerade. Och många gånger så har det varit så i mitt liv att jag har först velat känna så mycket att Gud är med mig. Men jag tror Gud har sagt, min kraft kommer du inte fullt ut att kunna se förrän du agerar. För det är inte förrän du agerar som du verkligen behöver den helige andes kraft. Det är på något sätt som att den ligger och väntar på att frigöras. Men den frigörs inte om du sitter still, Rickard. Du måste agera. Du behöver göra någonting som sätter dig i behov av den helige ande. Och då vet vi. Och då ser vi. Och då märker vi att Guds kraft är med oss. När vi agerar. Så jag vill bara uppmuntra dig. I den veckan som ligger framför. Om Herren dröjer, vi får leva. Fortsätt att tro att Guds ande är över dig och i dig och genom dig. Sätt tro till det. Men titta också på frukter. Både i ditt eget och andra människors liv. Låt oss uppmuntra varandra med det Gud gör i våra liv. Och agera. Det var den första punkten. Jesus säger, Herrens ande är över mig för han har smort mig. Och det skulle man kunna hålla ett helt bibelstudium om. Och det kan Ove Lindesjö göra. Men smörjelsen i grundtexten betyder till exempel att man bestryker någonting. Och när vi läser Bibeln så ser vi att man har bestrukit föremål. Men man har också bestrukit människor. Alltså att man smorde någon till tjänst. Man smorde någon in till funktion. I gamla testamentet så smorde man någon till att bli präst, till att bli kung. Smörjelsen, alltså smörjelsen är en bild på att man blir avskild, att man blir utrustad till tjänst. Och Jesus säger att nu har den helige ande smort mig. Det vill säga Gud bildligt talat har bestrukit mitt liv med sig själv. Och det är inte bara Jesus som har det här, utan du har detta också. Den här söndagen har Gud bestrukit dig med sin heliga andes kraft. Smord är inte bara de som är extroverta, extra karismatiska, extra frimodiga, de talförda, utan det är du också. Gud har smort sitt folk. Unga, gamla. De som har ett liv bakom sig som är fyllt av elände. Och de som tycker sig ha ett liv bakom sig som är ordning och reda. Gud tar inte anseende till personen. Utan han ser till hjärtan. De som vill. Jesus säger att Herren har smort mig. Han har bestrukit mig. Herren har bestrukit dig, min vän, den här förmiddagen. Den här dagen. Han har avskilt dig. Han har utrustat dig för tjänst. Och smörjelsen, som Bibeln säger, förblir i oss. I första Johannes brev så skriver han att smörjelsen förblir i er. I andra Korinthierbrevet 1:21 så står det att Gud som har smort oss, alltså det är inte vi som har smort oss själva eller varandra, utan Gud har smort dig. Smörjelsen är en förmåga att utföra saker som ligger utanför vår egen förmåga. Därför att Gud ska få all ära. Och det som jag tycker är så charmigt med Guds folk, det är högt, det är lågt, det är vitt, det är brett och det är bräckligt. Men det finns någonting i det folket som inte i första hand sitter i CV:t, kompetensen eller kvalifikationerna, utan som sitter i att det folket är smort med helig ande. Och genom det folket så gör Gud fantastiska saker. Herren har smort mig, säger Jesus. Och jag vill säga till dig, du är smord av Gud. Den tredje punkten Jesus säger är att jag har kommit för att förkunna. Eller predika. Eller om man skulle använda uttrycket proklamera. Bibeln är tydlig med att det finns olika gåvor och tjänster. Herdar, profeter, lärare, evangelister. De fem tjänstegåvorna. Men samtidigt menar jag, när jag läser min bibel, så tycker jag det är väldigt klart och tydligt att varje troende, man, kvinna, ung, gammal, är en förkunnare. Du är kallad av Gud. Om jag använder ordet predika kan jag vara rädd för att det blir lite för att man tänker att man ska stå på en talarstol. Men Tevo var inne på det. Du är kallad att predika med ditt liv. Herrens ande är över dig. Herren har bestrukit dig med sin kraft. Den helige ande bor i dig. Och du är kallad att vara i den här tiden en förkunnare. Att predika. Att på olika sätt proklamera ut evangeliet om Jesus Kristus. Och Gud är inte ute efter att du ska hålla en trepunktspredikan för att det ska vara godkänt. Utan Gud är bara väldigt angelägen om att du på ditt sätt, med din personlighet, säger någonting om Jesus. Det räcker. På något sätt. Att säga någonting om Jesus. På något sätt. Kommer man väldigt långt på. Det här ordet förkunna har några olika betydelser. Och det första är just detta att ropa ut. I grundbetydelsen att förkunna betyder att ropa ut. Och det var ju det Jesus gjorde. Ett bibelord i Johannes, på högtidens sista och största dag så ställde sig Jesus upp och han ropade högt. Om någon törstar. Och jag tänker att det är det som vi gör med Guds hjälp och försök att göra varje vecka som pingkyrka i Landskrona. Enskilt och tillsammans. Ropa ut att det finns något mer. Goda nyheter. Alltså att det här ordet härold, att man är en som kommer med ett budskap. Man springer för, liksom de red på häst och de var en härold. De hade med sig ett budskap som hade en avsändare. Och sen så reste de ut till det som de som skulle höra budskapet och så läste de upp budskapet. Det är ditt liv. Det är mitt liv. Det är det vi är här för. Vi har liksom en avsändare, Herren. Han har smort oss till att göra detta. Vi kan inte det i vår egen kraft. Men en helig ande är över våra liv. Och återigen, det sitter inte hur duktiga vi är och hur vältaliga vi är. Utan bara detta att vi säger, kom helig ande över mitt liv. Låt mig på något sätt få betyda någonting för den här världen. Och så är vi utsända som härolder. Och så vecklar vi upp den här och så säger vi, nej det gör vi inte, men så säger Herren. Nej det gör vi inte, men du förstår vad jag menar. Utropare, härold. Den andra betydelsen i det här ordet förkunna, det har med det här ordet evangelisera, alltså evangelium. Att förkunna goda nyheter. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna. Förkunna goda nyheter. Evangelium, det är sanning, men det är också nåd. Och det står att det är Guds godhet som får dig till omvändelse. Stava ofta på det. Det är Guds godhet som får dig till omvändelse. Det är inte Guds klämma till som får dig till omvändelse. Det är inte Guds dom som får dig till omvändelse. Det är Guds godhet. För något år sedan, så jag är ofta i Stockholm, och jag gick på Sergelplattan, alltså Sergels torg, gick på plattan. Och då stod där en man, jag dömer honom inte, men jag bara konstaterar att det var lite annan metodik. Då stod han där med en stor skylt, han såg gravallvarlig ut. Då stod han med en stor skylt, ungefär där budskapet var: ni är på väg till helvetet allihop. Och alla ni som är horkarar, och alla ni som är syndare, och alla ni som är både det. Han hade en lång lista, stod han där. Tänkte jag, det här, det är inte attraktivt. Det är kanske säkert lite sanning i det, och nu ska det bli ordning och reda här. Men du och jag, vi kallar det för att kunna goda nyheter. Goda nyheter till den som vars liv fullständigt har raserats. Då behöver du inte höra att det har raserats, utan du behöver höra goda nyheter. Du behöver inte höra att du, vad det nu än kan vara. Jag behöver inte, listan kan göras lång. Utan du behöver höra goda nyheter. Vad är goda nyheter? Gud har en plan för ditt liv. Det är goda nyheter. Gud kan hjälpa dig. Det är goda nyheter. Jesus, han var full av sanning. Han var också full av nåd. Och de två tillsammans gör underverk. När sanningen får liksom möta en människa. Och nåden får liksom omsluta. När sanningen liksom har penetrerat en människas själ. Så får nåden finnas där och bara, det är inte kört. Finns nya möjligheter. Så att förkunna, det är att vara en härroll, det är att vara en utropare, och det är att för det andra vara en som predikar goda nyheter. Förkunna det på olika sätt. Och det tredje, det är inte så bekvämt, men det här ordet talar om martyrskap. Alltså att med sitt liv på något sätt förkroppsliga det man själv förkunnar. Vi lämnar den punkten, men jag bara vill ändå ta det med. Det är lite mer obekvämt. Men att kalla det att förkunna, vi ser det själv i Jesu liv. Han är så ett med budskapet att han förkunnar att han till och med lider döden. Han ger sitt eget liv, och många med honom, de flesta av apostlarna, fick göra det. Och genom kyrkans historia fram tills idag så finns det många martyrer. Och jag tror att det martyrskapet kan se ut på många olika sätt. Men det är också inkluderat i detta att Herrens ande är över mig, han har smort mig för att förkunna. Det finns ett perspektiv av lidande och martyrskap i det som vi inte kommer undan, utan som är en del av det här. Men därför just detta att det är Herrens ande i oss, det vilar inte på egen kraft. Det sista. Jesus, han räknar upp olika kategorier av människor. Han räknar upp, utan det är Jesaja-texten han läser. Men det talas om de fattiga. När Jesus säger Herrens ande över mig, han har smort mig till att förkunna, han har sänt mig. Till vilka då? Till de fattiga. Till de fångna. Till de blinda. Till de förtryckta. De, säger Jesus, är jag sänd till. Och jag skulle säga att de människorna är du sänd till. Smord för att betjäna. De fattiga. När man tittar på det ordet i grundtexten så skulle det kunna översättas tiggare. De som tigger. Och då tänker jag inte bara de som sitter utanför en livsmedelsbutik, utan tiggeriet kan se ut på många olika sätt i vårt samhälle idag. Men också de som är andligt fattiga, som bara känner på insidan, det är alldeles för tomt. Herren har smort dig. Helig ande är över dig. Han har kallat dig att betjäna tiggarna, de andligt fattiga. Tänk att du kan få komma fylld av helig ande och liv, även om inte du ibland alltid känner det. Och så kan det bara liksom få, som det står, källan som flödar över. Tänk att det kan få flöda över ifrån ditt liv på olika sätt till människor som lever i andlig fattigdom. Det har Herren kallat dig till. Och mig till. Men de fattiga har också en betydelse utav att man, du kanske har sett det ibland, människor som man kryper ihop, alltså man böjer ihop sig. Grundtexten talar om att man kryper ihop. Också kopplat till fruktan för det man utsätts för. Jag vet inte om du kan se den bilden framför dig, men i vår tid så är det många människor som man kanske inte ser det på ytan, men de har krypt ihop och de lever i fruktan. Man lever under någonting som man försöker väja sig emot. Jesus säger, till dem är jag sänd. Till dem ska jag befria. De brustna, eller de som är fångna, säger han. Till dem är jag sänd. När man tittar på grundtexten där så är det, fångna kan stå för de brustna, betydelsen att man slår någonting i bitar. Tänk dig, du tar den här, du ska inte göra det, men om jag tar den här vattenflaskan och släpper den i golvet, den går i 1000 bitar. Jesus säger, människors liv, allt för många ser ut på det sättet. Det är ett liv som bara är sönderkrossat, det är 1000 bitar, man får inte ihop det. Till dem är jag sänd. Till dem står kyrkan här för. Vars liv totalt är sönderkrossat. Tänk att människors liv kan få bli helt i Jesu namn. Jesus säger, till dem är jag sänd. Till dem som är splittrade. Den unga generationen idag, man har gjort en undersökning i USA. Unga människor i USA idag spenderar cirka 9 timmar framför sin mobil. 9 timmar man scrollar Instagram, sociala medier. Och så mycket psykisk ohälsa är förknippat med sociala medier och de här liksom telefonerna och datorerna. Man är splittrad. Vem är jag? Pojkar och flickor som i yngre och yngre åldrar funderar på att byta kön. För vem är jag? Har Gud satt ett folk mitt i en splittrad flygande för att komma med goda nyheter? Du kan bli hel i Jesus. Du kan få frid i Jesus. Du kan få komma tillbaka i Jesus. Vilken fantastiskt liv att få leva. Herrens ande är över dig. De blinda, säger Jesus, säger jag sänd till. Ja, men det är både fysisk blindhet, men det är också inre blindhet. Att ge vision, syn, framtid och ett hopp. Det här bibelordet har jag levt med. När jag inte har velat göra det här. Då har det kommit, Herrens ande över dig. Han har smort dig. Okej då. Och någon gång när jag tycker att jag har gjort en riktigt bra predikan. Och att jag är riktigt duktig faktiskt. Då har bibelordet kommit. Det är Herrens ande. Inte du själv. Och med de här... ett försök att bara dela några tankar den här förmiddagen. Att jag hoppas att du ser det här som ditt bibelord också. Att det får uppmuntra dig den här förmiddagen. Och bara ge dig liksom en positiv liksom go för den här församlingen. Herrens ande är över er. Oss, säger jag. Han har smort oss till att frambära ett fantastiskt budskap. Vi har olika personligheter, vi har olika gåvor. Vi har alla plus och vi har alla minus. Vi har olika erfarenhet av livet. Men här sitter vi, här är vi som församling. Och den här söndagen kan vi igen få säga, kom helige ande över oss. Låt smörjelsen som du har gett oss bara få flöda i våra liv. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt eget ord. Herre, jag tackar dig för att det är liv. Tack att vi får gång på gång, Herre, vända tillbaka till det. Och inte bara lite nu och då, utan leva av det. Och jag ber heligande att den här församlingen bara ska få vara en plats där du bor med din fullhet, Herre. Där din kraft och makt får verka. Där människors liv, Herre, på olika sätt får bli förändrade och förvandlade. Därför att du, helige ande, har den här församlingen där du vill ha den. Jesus, jag ber om uppmuntran, jag ber om tro, Herre. Jag ber om uthållighet, jag ber om glädje. Att fortsätta gå med dig, Jesus. Att göra det som vi kan göra och överlåta resten till dig, Herre. Jag ber om en dos av uppmuntran i den helige ande. Att var och en ska vara vid gott mod, Herre. Känna en glädje i dig och att man får vara med här, Jesus. Jag ber, Jesus, för dagar som kommer, Herre. Tack att du leder församlingen, Herre. Vi ber om arbetare till skörden. Vi ber om resurser att göra det du har kallat församlingen till, Herre. Herre, jag ber att dagar som kommer ska bara få vara fyllda av din härlighet och din kraft, Herre. I Jesu namn. Amen.